Så Johan, då kör vi.
Vi sa precis här att vi är lite trötta idag. Försöker gaska upp sig själv.
Lura sig själv.
Nu kör vi i alla fall. Det är onsdag, dags för ett nytt avsnitt av Offsides podcast. Detta är också en dag där vi säger grattis till Anja Mittag. Som fyller, vad är det, 32?
Tillbaka i Rosengård.
Tillbaka i Rosengård. Och vi ska också säga grattis till Spaven från Minsk.
Ska vi?
Ja, vi börjar där.
Hon fyller också år.
Spaven från Minsk, som vi har nämnt här i podcasten, Olga Korbut.
Ska man gissa då att hon kanske önskar sig pengar?
Önskar sig cash, ja.
Det var ju en nyhet för, var inte så länge sedan va?
Nej.
Med att hon behövde sälja sina gamla priser och medaljer. För att hon helt enkelt är tom plånbok.
Ja.
Bor väl i USA numera. Och bland annat då de här legendariska OS-gulden från München 72. När hon väl var bara 17 eller något sånt där och tog. Tror hon tog 3 guld i gymnastiken där.
Ja, ja. Så hon krängde dem nu.
Klassisk vinkel det där, när en gammal mästare är utblottad och det är något symboliskt när de behöver sälja sina gamla priser.
Mm.
Den har man ju sett flera gånger. Jag ringde och jagade, tappade jag namnet.
Salenko.
Salenko, ja. Oleg Salenko, som ju då var skyttekung i VM 94 och framförallt gjorde 5 mål i matchen mot Kamerun. Han skulle ju då sälja sin gamla guldsko. Och det gick många rykten om honom. Jag fick faktiskt tag på honom till slut. Hallå!
Vad sa du?
Hallå!
Hallå! Okay.
Han var faktiskt, för det gick att det var lite snack om att han skulle haft problem med sponken. Och att det, ja, livet var inte så härligt. Mm. Men om han fejkade så gjorde han det ganska bra. Han pratade ändå hygglig engelska.
Mm.
Och pratade mycket om sin son som då spelade i Dynamo Kievs organisation. Och jag försökte berätta för honom att han är något av en legendar i Sverige. Inte bara på grund av sina mål utan för att han har en given plats i VM-kronikan.
It's you and Roland Nilsson. Ja. Legends.
Legends. Att han har en given plats i VM-kronikan. Och jag blev lite sugen på att säga så också när för att vi ringde upp honom fler gånger. Och är det inte Salenko igen? Som Bosse Hansson säger.
Ja,
men han var ändå hyfsat god vigör när jag pratade med honom då. Det kändes lite stort ändå.
Ja, schabblade bort det där lite grann.
Ja.
Det hade kunnat bli något större och bättre.
Ja, vart schabblades den bort? Det var på en ganska misslyckad vignett som vi införde som hette Ödet.
Ja, just det.
Och det var väl just grejer jag inte riktigt visste vad vi skulle göra med.
Mm.
Och så det var någon slags, vad hände med?
Ja, lite skrivbordsprodukt också. Så det var inte de högsta ambitionerna vi hade. Vi skulle inte åka ut och träffa, som vi annars har i tidningen.
Ja, precis. Det var liksom så här, man skulle damma av någon gammal. Så där. Vad hände med? Ja, men typ Oleg Salenko.
Ja.
Och så ofta fick man inte ens tag på honom. Men här, vi skulle gjort något litet samtal med honom bara, helt enkelt. Jag tänkte på det när du försökte sparka igång här med lite falsk entusiasm och klappa igång podden här.
Mm.
Har du lyssnat något på Katarina Haar, som intervjuare i P1? De har ju några, Martin Wiklin förstås, som är väldigt skicklig. Men hon är också väldigt skicklig. Det heter Katarina Haar möter. Hon börjar ofta med frågan, kan du börja med att berätta för mig hur du ser ut?
Just det.
Då blir den andra lite ställd så. Men det var ingen dum, visst man riskerar att göra den andra lite obekväm. Men ofta så ledde det till intressanta saker, för någon kom in på sina komplex och hur man skulle vilja se ut istället. Och plötsligt var de ganska långt inne i den andra personen, fast de bara hade pratat i någon minut.
Hur såg det ut idag, Johan?
Jag har mina vanliga trötta, harsiga ögon. Men så försöker jag också lura mig själv med att ha en väldigt glad tröja på mig.
Ja, otroligt pigg.
Det är ju inte fel att säga att det är en tenniströja.
jag kan förklara, det är en grå collegetröja med en enorm gul tennisboll på magen.
Ja.
Man blev väldigt glad.
Ja,
du skickade en glad bild, sms till mig i helgen när du satt med den där i köket.
Ja, det var en oväntad present som jag bara fick i helgen, helt plötsligt faktiskt. Hur ser du ut?
Idag har jag sådär lite vattniga ögon, nästan sådär lite febriga ögon som jag har när jag är trött. Lite huvudvärk. Men fan vad deppig jag vill
säga.
Jag är ändå glad och positiv i övrigt i livet. Men just idag känner jag mig bara trött.
Ja.
Men vi får se detta får som en härlig timme vi har.
Ja, vi får ta hjälp av folk som är piggare. Nu kanske i och för sig Dirk Kuyt är lite trött just den här morgonen. Han kanske har firat i Rotterdam. Det var ju en härlig avslutning. Vi var inne på ligavslutningen i Holland förra veckan.
Ja. Och jag gjorde min lilla utläggning om Iliaden med reservationer för att jag var lite ute och cyklade. Men
ja,
det får man själv kolla upp.
Var du där?
Jag vill inte ta upp det där.
Det var Tunis.
Det finns tydligen två versioner där av Ajax, vem den var. Det finns en annan också berättelse om en annan Ajax som inte var Iliaden. Men skit i det.
Hur som helst så klarar du i alla fall Feyenoord av Armenteros Herakles. 3-0, tre mål av Dirk Kuyt på ett kokande De Kuyp.
Kaut eller Kuyt, eller det har alltid varit en fråga.
Ja.
För finsmakaren.
Så får fortsätta vara en fråga för finsmakaren, tycker jag. Men han gjorde mål nummer 100, 101, 102 för... sitt hjärtas klubb, om man säger. Och det var väl toppfotboll ändå när den är som vackrast.
Absolut. Och sen så ska vi ta en för också då, om vi säger att det var finsmakare och hur man uttalar Kuyts namn, så är det ju så att i Ligue 2, blir det franska andra divisionen, så är det ju en rafflande...
Eller Super 1, Superettan.
Så det är ju rafflande inför sista omgången.
Ja, det får man säga.
Så att de,
här är något för tabellnördarna.
Ja, det är ju så att topp 6 där, det skiljer 3 poäng mellan lag 1 som är just nu då Strasbourg och lag 6 Nîmes. Ja. och inget av de här första 6 lagen möter varandra i sista omgången. Och detta är ett tipstack till Axel Wikström Acke, som vi kallar honom, vår reporter här som har skrivit en hel del för senaste år.
Just det, 3 lag går väl upp tror jag då i ligan. Och sjätte placerade Nîmes har faktiskt teoretisk chans att vinna ligan inför sista omgången.
Ja.
Man har ju själv genom åren haft något av ett sensuellt. Nu är det ju på tapeten igen då, eftersom tabeller ska slopas för våra yngsta upp till 12 år. Eller har slopats.
Man, 200 000 tecken om detta i nästa nummer. Offside.
Är det så mycket?
Nej.
Inte riktigt så mycket.
Nej, men det är väldigt stor utredning. Inte bara om detta, men vi har ju ett stort tema om ungdomsfotboll. Vi pratar kanske mer om detta nästa vecka, men där en stor text handlar om det här med tävlingsförbud, ungdomsfotbollen eller knattefotbollen.
Kuppsegrarförbud och tabellförbud upp till en viss ålder.
Och där det då handlar rätt mycket om föräldrar också.
Mm. Jag fick i uppdrag på Expressen att göra någon väldigt lättsam liten intervju någon gång. Jag vet inte om det var när jag var kanske ny där. Med en person som var pensionär men kallades för Strecket.
Mm.
Han skulle då, i alla fall enligt myten, vara den som uppfunnit Strecket i tabeller. Han var redigerare på Expressen en gång i tiden och tyckte det var rörigt med att det var lite svårt att hålla reda på vilka som var låg på nedflyttningsplats och skulle åka ur eller som eventuellt skulle få kvala.
Mm.
Så han bara, rent som en layoutmässig grej, kuppade in ett streck i tidningen. Och så tänkte alla, det är klart att det blev lättare så här. Strecket kör vi på.
Och sen blev han ju internationellt då?
Ja, jag tror det var så att jag kanske aldrig fick tag på honom.
Det låter lite.
Men det var ju ett seriöst utlägg från chefer. Så det kom så här. Så, någon kanske kan ta det här vidare. Men han var ju Strecket.
Ja, det låter ju otroligt intressant.
Ja, ungefär så.
Ja. Vi ska säga det att vi gör det här avsnittet i samarbete med C-more. Och C-more visar som alltid alla matcher från Allsvenskan och Superettan. Och idag onsdag då, om man lyssnar, så kan man bland annat se Hammarby, Malmö FF och Häcken Halmstad. Imorgon torsdag då så är det IFK Göteborg, AIK och Elfsborg AFC Eskilstuna. Man kan även se hockey-VM på C-more. Imorgon påbörjas kvartsfinalspelet. Allt detta kan man se med C-mores premiumpaket. Och alla som lyssnar på Offsides podcast kan gå in på cmore.se/offsidepremium och få första månaden för 199 spänn. Ordinarie pris är 449 kronor. Med premiumpaketet kan man dessutom se C-mores alla filmer och tv-serier och dessutom alla TV4-program utan reklam. Så det är cmore.se/offsidepremium.
Sa vi att vi hade avsnitt 154? Var vi det?
Så kanske inte.
Då kan jag väl passa på att nämna en kollega till dig, kollega så tillvida att han också är Liverpool-supporter, Darren Bland. Han är nämligen med i Guinness rekordbok för att är den som har spelat längst i sträck ett spel i Football Manager. Han var Fiorentina i 154 raka säsonger. Det här säger ju inte oss så himla mycket, för vi är ju tyvärr inte, har aldrig riktigt varit med på FM-tåget.
Nej.
Och det kan man ibland känna en viss inte sorg över, men man kan känna sig utanför.
Mm.
Ofta refereras till typiska sådana här, som jag har förstått, legendarer i spelet. Sådana som kanske inte blev stjärnor på riktigt, men som i spelet var övergjordes bra.
Vi hade ju den väldigt uppskattade intervjun som
med Tonton,
Tonton Sola Mukoko,
ja,
som
det.
Han hette. När han slog igenom och så blev han då upplockad av hans statistik på FN. Nu låter det som att man inte riktigt vet vad man pratar om.
Ja, men jag tror att han var tidig i Derby till exempel.
Precis.
Och sen hamnade han väl i Lidingö.
Ja, han var en sån som man kunde värva till Liverpool eller Real Madrid. Och så blev han världsstjärna. nästan alltid då. Mm. Så vi gjorde ett samtal med honom.
Mm. Och den idén kom ju inte från oss då.
Nej, det gjorde inte. Det var Viktor Friberg, en annan gammal praktikant, som gjorde den intervjun.
Ja.
Men jag såg faktiskt, swishade förbi här för ett par veckor sedan. Såg du detta, Johan, om Tonton?
Det var någonting med, var det något med någon tvättstuga eller någon bostadsrättsförening?
Ja, precis. Det var någon som twittrade ut att de hade precis haft något slags styrelsemöte i sin bostadsrättsförening. Där det hade då inkommit ett klagomål på att det grillades på innergården. Och det var det Tonton som tyckte att det grillades för mycket.
Han stördes av grillningen helt enkelt. Det är roligt när namn dyker upp i oväntade sammanhang. Vi såg ju här att Daniel Kärnström, han skulle nu bli PT, alltså personlig tränare.
Ja, just det. Han skulle bli PT på Fresh Fitness i Vasastan i Stockholm.
Mm.
Där det då kostar... erbjuder 10 personliga träningarklipp och den har ju pris 5 000. Man vet inte vad erbjudandet är just nu. Men man kan ju gissa då att det...
Folk är beredda att betala mycket, ja, för att få tjäna som PT.
Man kan gissa det, att det finns en del AIK-supportrar som gärna går dit och får en timme med tjäna.
Ja, ja, kanske också att det inte blir så mycket träning i ort för att man vill mest pumpa tjäna på anekdoter och stories.
Ja,
och sådär. Ja. Ja, men det är väl bra.
Mm.
Den här Darren Bland förresten, han som alltså slog, som kom med i Guinness rekordbok för han spelade så länge. Det tog honom det här spelet 171 dagar. Mm. Och spelade de här 154 säsongerna med Fiorentina. Och han blev mästare 151 gånger. Bra jobbat. Och han var tvungen att sluta för att han till slut spillde vatten eller någon annan vätska på sin dator.
Mm.
Och när han berättade, han kom med i Guinness och de gjorde en intervju med honom, så sa han att han betraktade det här som ett fulltidsjobb och att det passade bra i tid, för att det var vid den här tiden som jag tog hand om min mor, skrev han. Vilket var lite paradoxalt nog, mm, då att han bara satt och spelade hela tiden. Mm. Man kanske kunde sköta både och.
Mm.
Det var i alla fall han hade stamina, som man säger.
Mm. Vi ska säga det, vi pratade ju lite om Bergkamp förra veckan och praktikant Viktor då, som ju är den stora Arsenal-supporten här på redaktionen just nu. Han ville skjuta in där att Bergkamp faktiskt utöver flygrädslan också var väldigt rädd för att åka tåg.
Snabbtåg i alla fall. Aha. I alla fall att han kände sig obekväm med det. Jag vet inte om han, det var nog inte så att han inte satte foten på tåget, men han föredrog absolut att köra bil.
Aha.
Och Viktor påminner då om någon gammal schism mellan Bergkamp och Wenger när Arsenal skulle spela borta mot Lyon. Och Bergkamp insisterade på att få köra. Och Wenger sa nej, det är för långt, du kommer vara oförberedd till matchen då.
Mm.
Wenger sa då också, om det ska fortsätta med den här typen av grejer så blir det svårt för dig framöver. Det blev det ju inte. Bergkamp höll ju några år till.
Ja, men man kan säga ändå, om man ska göra någon typ av hobbyanalys här på Bergkamps inre, så tyder det ändå på att han har svårt att släppa kontrollen till andra. Han vill ha kontrollen själv, vilket man då kan få ha när man sitter i en bil, även om alla vet att det är 10 gånger. Jag kan inte åt sen. Men det är betydligt farligare att köra bil än att åka tåg eller att flyga flygplan.
Jag kan ju vara Bergkamps advokat här då, jag måste säga, för det är ju inte logiskt då. Det är statistiskt, antar jag, större risk att han omkommer i en bilolycka, mm, än i en tågolycka eller en flygolycka. Men skräck och fobier är ju inte logiska. Jag har ju ormfobi,
mm,
och jag är ju inte så att säga mer rädd för en pytonorm än en snok.
Mm.
Det är inte själva sådär, det farliga i det som man är rädd för alltid.
Mm.
Så då kan man ju förstå det.
Mm.
Men det skulle ju vara ett bra typ av rep att få åka bil med Dennis.
Mm.
Prata om livet.
Mm.
Det kommer vi väl aldrig åt att göra, men man har ju sannoligen åkt bil med många fotbollsspelare genom åren.
Oh.
Det är ju nästan en egen report. Reportagegenre i sig.
Ja, och det är ju faktiskt ofta sådär när man jobbar med scener och reportage och sådär. Det är ju, även om det alltid känns som att detta har jag gjort för. Jag har skrivit de här, man har suttit i bilen med, tillsammans med en fotbollsspelare och en tränare. Men det händer ju någonting, för de är ju, det ser de ändå, nu har inte jag körkort.
Nej.
Men när man kör bil så är man ändå fokuserad på en sak. Man får frågor, man småsnackar lite grann. Det händer ju någonting där i personerna. Men dels så kan man ju se lite temperamentet, hur de är i trafiken. Om de blir vansinniga, står mycket på tutan eller skriker på andra resenärer. Det är också sådär hur de spelar musik, för de har väldigt hög musik, vilken typ av musikstil de har.
Ja, vad står radiostationen inställd på när man sätter igång bilen?
Precis, eller mina favoriter, eller är det eller är det Dr. Dre?
Ja, precis.
Så där kan man också läsa av lite. Och sen också hur de sitter, du vet. Sådär. Det är en sak som har slagit mig då, som än en gång inte har körkortet.
Har det varit ett handikapp för dig mycket att du inte har körkort? Vi pratar inte så ofta om det.
Jag skulle inte säga att det har varit det någon gång faktiskt.
Jag är ändå svårare, så inte tusen gånger, men många gånger som ändå varit i behov av att ta en hyrbil.
Ja.
Framförallt om man inte har fotograf med sig.
Ja.
Men du har chaufför.
Ja, jag jobbar lite så. Ja. Nej, men det är ju det här, man ser ju ofta om man jämför med när du och jag åker bil och du sitter och kör, eller när jag och min fru eller jag och någon annan kompis. Det är ju liksom, det är två, liksom, det är det här, vad heter det, 10-2-greppet, sådär. Folk är fokuserade och man sitter sådär och vill inte snacka för mycket och så. Men fotbollsspelare är ju så avslappnade när de sitter vid ratten. Alltså, du vet, de sitter och hänger och en, de liksom snurrar sådär snyggt med en hand bara på ratten, du vet, när de ska fickparkera och sådär. De liksom, behöver inte ens kolla bakom, de bara svänger in och så sitter den som en jävla smäck.
Ja, min erfarenhet av att åka med fotbollsproffs är att de ofta är väldigt bra förare.
Mm.
Pondus och ja, utstrålar trygghet så.
Mm.
Men jag undrar ibland, du säger att du inte har körkort, för jag kan inte komma på en enda sådär fotbollsstjärna som inte har körkort.
Mm.
Det ingår på något sätt i paketet att man ska ha det.
Mm.
Och gärna då statussymbol i form av ett vrålåk.
Mm.
Så om det var Asamoah Gyan som hade någon helt brutalt konstig bil. Helt guld, någon stor hummer eller något sånt där. Men att jag kan inte komma på någon som inte har det. Det skulle ju vara min, det är en sak, jag har ju då körkort.
Mm.
Men om jag skulle skriva på för, låt säga, Roma, eller en Atenklubb kanske.
Mm.
Ta en europeisk stad där man vet att trafiken är lite jobbig, Moskva.
Mm.
Jag skulle ha sjukt mycket nojor för att köra. Men det känns som att den typen av nojor har inte fotbollsproffs.
Mm.
Jag sitter och förhandlar med Roma och jag säger att det är helt lugnt med pengarna. Jag kan ha lite mindre lön än vad ni. Jag är jättenöjd. Men jag är lite nojig över det här med att köra till träningsanläggningen.
Mm.
De frågorna har nog aldrig ställts.
Nej.
Men sådana skiljer man ju själv och går runt och nojar jättemycket för.
Ja.
Så här, går det någon buss ut? Jag tar nästan hellre det. Liksom, så här, då kan jag sitta och läsa.
Kör vi samåkning här i Roma? Hur har killarna?
Ja, det är klart, det måste ju vara till en viss, om det är en supertalang som är 16-17 så får man lyfta med dem. De fixar väl chaufförer och sådär. Men om man inte är uppe på den absoluta toppnivån så har de inte, då kan man inte alltid ha någon dadda omkring sig. Jag ska vara jättenojig för det. Det är alltid den jobbigaste delen när jag är ute på den typen av uppdrag och ta ut hyrbilen och komma ut på autobahn eller vad fan det är. Det är det som jag är mest nervös för med hela jobbet. Och sen ja, att man inte ska krocka och sådär. Men köra i Moskva, när liksom Rasmus Elm som ibland är lite om sig och kring sig, han verkar ändå inte haft några problem med det. Det är bland de värsta trafikstäderna jag har sett.
Mm.
Inte om det är deras jobb att de är vana vid press, att det där ändå är en så jävla liten grej för dem.
Mm.
Eller om de helt enkelt är bättre förare.
Ja. Ja, jag vet inte hur det ser ut idag rent statistiskt sett. Hur många 20-åringar det är som har körkort i Sverige. Jag gissar att det är betydligt färre än det var när vi skulle ta körkort. När vi var 18.
Ja, varför tror du det?
Nej, för att det har blivit så himla mycket dyrare.
Aha.
Det är ju liksom, det kostar ju jättemycket pengar idag. Och tar rätt mycket mer tid, tror jag.
Ofta är man ju lite mer beroende av körkort i på landet och i småstäder.
Ja,
jag tog när jag var 20 eller något sånt där. Och det ansågs ju jättesent i Motala.
Mm.
Men när jag flyttade till Stockholm så var det ju massa som inte hade körkort. Och då var det nästan, oh, kör. Ja, är du lite bilintresserad då eller? För där kunde man ju åka bättre kommunalt. Och, så.
Ja, just det.
Och bil kanske bara var ett handicap.
Ja. Men jag tänker så, är man fotbollsspelare och man har gått ut gymnasiet och man är 18-19. Man har ju väldigt mycket tid, så där ligger väl någon typ av förklaring till att nästan alla har ett körkort. För att man har ju tiden och man har ofta lite cash också.
Mm.
Så man kan ta det där körkortet.
Det sägs ju dock att det finns de som, jag vet inte om det var Samir Nasri det skrevs om, som anklagades för att helt enkelt ha köpt till sig ett körkort. Alltså slippa ta alla de här teorierna på falsk väg helt enkelt. Det finns ju, om man är uppe på den nivån, there are ways, tror jag. Och Marco Reus, inte minst, han tog väl det dyraste körkortet som har tagits i Tyskland, om man slår ut det på vad han fick lägga för det. För han åkte väl fast för fortkörning flera gånger, och jag tror det var den tredje gången eller så fick han väl böta 500 000 euro, tror jag.
Mm.
Det är ju en bra bot.
Mm.
Jag vet, det är väl kopplat till inkomst, antar jag.
Mm.
Och sen upptäckte de då också att han hade ett falskt körkort, ett holländskt, tror jag. Så fick han ta körkortet på riktigt, och det tror jag att han gjorde medan han var skadad och Tyskland spelade EM. Då passade han på att ta körkortet, men till slut hade lappen, så hade han nog lagt otroligt många euro på det.
Ja, det ska jag också säga, en nackdel då, att jag är extremt ointresserad av bilar och inte har körkort, är ju just det här när man sätter sig i en bil med någon, att om det är en Volvo C90 finns kanske. Jag har ingen aning vad det är, jag vet bara att det är en vit Volvo. Ungefär?
Ja, skulle någon...
Jag kan inte använda det riktigt som... Jag fattar ju om det är en riktigt dyr bil, det märker jag av.
Ja, och det ser också lite dåligt ut. Han kommer i en riktigt dyr bil. Man måste ju vara lite mer precis än så. För då undrar ju bara de som är intresserade. Ja, sådär, vad är det för bil? Ja. Jag tror Gio Waldner inte hade körkort.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Jag är glad.
Men han behövde inte åka till någon...
Det är ju bollgenier som inte har det.
Nej, exakt. Men han klarade sig nog bättre också för... Just i proffsvärlden i fotboll så de här träningsanläggningarna ligger ju alltid rätt långt utanför. Mm. Och man har ju stått där på Barcelonas träningsanläggning eller Uniteds eller vad det nu är. Och sen när spelarna kommer i sina vrålåk och det kanske står en massa fans där som hoppas på autografer och så. Den skulle jag också vara jävligt nervös för den sträckan. Så fan, det är en massa folk här. Så de ser så jävla lediga ut när de bara varvar upp där. Mm. Nej, där ligger man i lä.
Oleg Salenko gjorde 1-0 till Ryssland. Och Oleg Salenko gjorde 2-0. Och 3-0.
Som alltid på måndagskvällar så tittade jag lite på fotboll med Sigge igår. Igår så var det då Djurgården IFK Göteborg där Djurgården vann med 1-0. Och det blåser väl lite fortfarande kring Blåvitt här efter vad som hände för några dagar sedan här med Mats Gren och missnöje bland spelarna och Engvalls kritik mot Gren och han blev behandlad och sådär. Men vi har ju en rep här, ett reportage i vårt kommande nummer, Johan, som du har skrivit och du jobbade några veckor på om Elfsborg. Och vi hann skicka detta nummer till tryck med din text och några dagar senare så kommer det fram då att det är missnöje efter ännu en förlust för Elfsborg. Det är missnöje bland spelarna gentemot Haglund. Och detta kröntes här i helgen av att med att Elfsborg förlorade mot Sirius med 4-1 då. Och det blev inte bättre. Och vi hördes av lite i helgen och funderade på, ja, vad ska vi göra åt detta? Vi kan inte göra någonting. Numret trycks as we speak och är snart hos våra prenumeranter. Så att detta får man ju bara tugga i sig. Samtidigt så är det ju en text som man har stor behållning av ändå för att det är ju ändå en berättelse om... Det var så här vi tänkte när vi satte igång detta reportaget. Var ju att Elfsborg är den här klubben pratar om kontinuitet. Att det är det liksom kanske ledordet till det som leder till framgång och sådär. Och Elfsborg är liksom det stora exemplet i svensk fotboll på kontinuitet. Man har
Andreas, ja, på ledarsidan.
Bosse Bang som ordförande. Och nu har man Magnus Haglund då igen då. Det är tre stycken starka män i Elfsborg.
Ja, tre chefer i varsin beslutsfattande roll. Exakt. Som tillsammans har en jävla massa säsonger. Andreas har ett helt liv i Elfsborg och liksom ledare sedan 99 i princip. Bosse Bank tror jag kom in 2004 och 2005 blev han ordförande och Haglund kom 2004 och sen var han tillbaka då sen tre år igen. Mm. Totalt en jävla massa säsonger. Jag jämför dem ju lite med Färjestad i min text.
Just det.
Just för att båda ibland också har kallats för så här familjen. Mm. Och inte alltid kanske positivt menat. Vissa säger käckt också. Mm. Men precis, det var ambitionen att varför doftar det då inte längre guld om Elfsborg? Om de uppfyller med råge kraven om kontinuitetens lov. Mm. Så. Och så får jag pressa dem lite på det. Men det var ju ett sätt för att se hur de jobbar med varandra och följa de här respektive beslutsfattarna.
Ja.
Och det var väl kanske mest Bosse Johansson och Stefan Andreasson. Mm. Det är de som kanske är närmast varandra. Ja. Men Haglund kom med där också för att han hade haft med så många säsonger.
Precis.
Och nu riskerar jag då att se ganska dum ut. Mm. Låt säga att Haglund blir kickad här nu. Mm. Och så kommer vi, för det pratar vi ibland om hur att vi har ganska långa pressläggningar som det heter. Att från att vi skickar en tidning till tryck så går det ett par veckor innan den finns att läsa. Mm. Och det kan ju vara lång tid inom fotbollen. Spelare kan dra ett korsband eller vad det nu är. Eller en tränare kan bli kickad då. Nu har inte Haglund blivit det när vi spelar in det här i alla fall. Men det har ju ändå börjat blåsa på ett sätt som kanske kommer att se lite märkligt ut när man läser artikeln. För jag tar inte upp så mycket om spelarmissnöje. Det handlar inte så mycket om spelarna utan det handlar om den här organisationen med de här dinosaurierna.
Ja, det här hade inte hunnit sätta igång heller.
Nej, ska ju säga dock att om vi ska komma in på själva exemplet med om vi ska styra bort lite från min artikel som jag hoppas att man kan få ut någonting av ändå. Mm. Men med själva nyhetshändelsen här med Haglund så vet ju vi att han har inte alltid varit jättepoppis bland spelarna tidigare heller. Inte så att det har varit myteriläge. Men att han, vad ska vi säga om Magnus Haglund? Jag vill inte sitta här och tala illa om honom. Om de andra två där, Bosse Johansson och Stefan Andreasson, är ju ganska dynamiska och som förvisso slåss för sitt Elfsborg och som man i sanning kan bråka med ibland för att man tycker att de är hemmablinda eller så. Men de rör sig ganska lätt och ledigt och de kan skämta rätt mycket. Haglund är lite mer fyrkantig, lite mer, om man ska vara, ja, överdriva lite, lite mer militärisk i sitt sätt att vara. Lite kantigare så. Ingen kan nog ifrågasätta att han väldigt, jobbar väldigt hårt för den här klubben.
Ja, noggrann. Och...
Men han kanske inte, kan jag tänka mig, är liksom den som är den lättsammaste. Sådär. Och det är ändå en person, en tränare, någon som man ser varje dag. Och då tror jag att en sån tränare kanske blir lite mer beroende av resultat då, att kunna backa upp det med. Det man blir nyfiken på här, vi ska ju säga, det var ju Borås Tidning då som rapporterade att det finns ett spelarmissnöje med Magnus Haglund i Elfsborg.
21-22.
Ja, det var dels då att det kom ut nu, var anonymt citat med att glädjen är borta. Så, eller man känner ingen glädje, och det var väl även en del taktisk kritik. Men det stod även då i artikeln att redan på försäsongen så hade spelarna gjort någon slags undersökning internt. Där det kommit fram då att stor majoritet direkt kände förtroende för Magnus Haglund. Då blir man ju dels nyfiken på att är det här BT som nu har lyckats gräva fram det här och jobbat på det länge kanske. Det var en väl underbyggd artikel, och det var bland annat David Axelsson som jag har högt förtroende för. En duktig lokal, skicklig lokal reporter som har följt Elfsborg länge. För det tänkte jag faktiskt först när jag såg det, att det kan vara en enkel vinkel att göra, för det går ju alltid att hitta spelare som är missnöjda med en tränare i sitt lag. Det i sig behöver ju inte vara så dramatiskt. Men det här var ganska väl underbyggt i och med att det var det här stora underlaget, och de påstås också ha flera källor så. Men man undrar, dels tog BT fram det här nu, eller är det någon spelare som har kommit till BT och sagt att det här, så att säga, vill slå larm då, kanske att saker står inte rätt till i spelargruppen. Då kan man ju frågasätta spelarnas timing lite. Att göra det 7 omgångar in, inte så mycket handlingsutrymme för en klubbledning då, och inte göra det istället i februari eller något, när det faktiskt finns lite tid kvar till serien, för de har ju ändå spelat tävlingsmatcher i kuppen och sådär även innan allsvenskan. Timingen är intressant. Sen undrar man ju med Magnus Haglund själv, alltså rent mänskligt så, låt säga att han vaknar upp där i sitt hus eller var han bor, Borås, på morgonen, scrollar igenom och ser det här, 21 av 22 spelare har inte riktigt förtroende för mig, slänger i sig lite frukost, åker till Borås Arena och går in i omklädningsrummet och adresserar spelaren inför dagens träning.
För ska han hjälpa sina barn och få på sig kläderna och lämna dem på skolan och, och lösa alla de konflikterna som kan uppstå?
Det är väl så, det är väl inte helt en blixt från klar himmel, för det gick väl ett samtal till Magnus Haglund på kvällen där han fick säga att han inte har märkt det här. Så, antagligen så har han heller inte sovit särskilt mycket. Så. Men den lilla turen ut till sin arbetsplats sen, och sen träffar de här spelarna. Vad tror du han tänker och säger där?
Ja, men han ställer sig där och så är det samling, går igenom då kanske vad som händer idag, vad de ska ha för fokus på träningen och sådär. Så tittar han runt där i omklädningsrummet eller var de nu befinner sig.
21 av 22, vem är den 22 som älskar mig? Är det du, Rami Kaip?
Ja.
Idag ska Rami få skjuta rövskott på alla.
Ja, nej, men det är ju en otrolig känsla. Och stå där i ett rum där man vet att 21 av 22 här har eventuellt inte förtroende för mig, gillar inte mig, de vill att jag ska bort.
Ja, för det är ju någonting annat, för alltså dåliga resultat har han nog lärt sig att leva med. När han kom till Elfsborg inledde han ju med 4 raka torsk, tror jag. Tror han tog en poäng på de 5 första matcherna som helt grön tränare. Jag tror vad det var, inledde väldigt dåligt i fjol med. Så just sådär negativa trender i serien, det har han varit med om förut. Det är inte kul, men han har varit med om värre faktiskt.
Ja.
Det här är ju någonting annat.
Ja, absolut, och än en gång när han står där i omklädningsrummet och ser de här blickarna, liksom, vissa kanske möter hans blick, vissa tittar ner lite skamset kanske, och det är ju ändå så då i den här truppen att det låter otroligt om det är 21 av 22, det låter ju helt otroligt alltså.
Ja, men det är ju också, man vet ju inte riktigt vad det betyder med, låt säga att formuleringen är så där, har du fullt förtroende för din tränare? Det är inte riktigt givet vad det betyder.
Nej.
Någon kanske säger...
Det är ju öppen fråga, får man säga.
Ja, men någon tycker kanske stenhårt nej. Och jag vill gärna arbeta för att få bort den tränaren. Jag står inte ut. Men någon annan kanske är mer så, som man själv kan relatera till, om det är chefer man har haft, att nej, det har jag inte riktigt. Men fan, det är inte så att jag vill välta honom över ända. Liksom, vi kör väl på. Fan, det, chefer är ofta lite jobbiga. Liksom, sådär. Det får man tugga i sig och göra så gott man kan. Och nu framstår det ju som att en spelargrupp är väldigt enad. Kanske det är, men det kan ju också vara så att vissa kanske inte alls var nöjda med att det här kom ut offentligt. Nej, jag är inte så asförtjust i Haglund, men fan, det är inte så jag vill framstå som någon myterist här. Liksom, jag är tvungen att gå ut med det där. vem det nu är som snackar liksom. För de har ju inte tagit bladet från munnen sen. Magnus mm. Haglund själv har gjort sitt bästa för att verka väldigt lugn utåt och sagt att jag har inte märkt det här, vi jobbar på som vanligt. Klart som fan att han är påverkad. Och spelarna har inte velat uttala sig. Ellegård, målvakten och kaptenen, hade ju inga problem att prata om hur pissiga Elfsborg hade varit mot Sirius senast. Mm. Och sagt att såga oss, men så fort det kom frågor om det här så sa han bara inga kommentarer.
Ja, just det.
Så det är ju inte säkert att det är helt enat i spelargruppen heller. Nej. Att alla skulle vara som resa sig som en man.
Mm.
Då skulle de ju också agera nu. Nästa steg blir också hur de reagerar ett steg högre upp. Det vill säga då de här klubbchef Andreasson och ordförande Bosse Johansson.
Mm.
För spelarna sätter sig i en lite konstig sits här nu. Låt säga att de kickar Haglund. Då skulle man då kunna säga att spelarna får som de vill.
Mm.
Blir av med Haglund. Om vi nu köper premissen att de vill ha bort Haglund. Det är ju inte så att de får sätta sig ner och bestämma vem de ska istället.
Mm.
Det är inte spelarna som bestämmer vem som ska träna laget. Men oavsett vem det skulle bli så skulle det bli en väldigt stor press på spelarna. Att både vara glada som spelmän och spela förbannat bra fotboll nu. Om det nu var tränaren det var fel på. Så de tar ju också en risk genom att göra så här.
Mm.
Och återigen, man säger dem. Man vet ju inte hur många det är som har varit bekväm med den här publiceringen heller.
Nej, precis. Och man kan ju tycka så att det intressanta är ju här om hur mycket makt ska en spelartrupp ha i en klubb. Å ena sidan så kan man ju tycka att det är uppfriskande att spelarna uppenbarligen bryr sig så pass mycket för Elfsborg att de är beredda att göra det här. Att gå och prata med lokala reportrarna och vet om att detta kommer bli en stor grej. Vi kommer utsätta Magnus Haglund, vår chef, för det här, de här rubrikerna och konfrontera honom med det här eländet liksom. Och det kan man tycka å ena sidan, men det är väl bra att i de här tiderna man pratar om att fotbollsspelare inte är så lojala mot sina klubbmärken, att det inte betyder att de är mer bara legosoldater som åker runt och krigar där de är för stunden och så.
Mm.
Å andra sidan så hade jag varit Andreasson eller Bosse Johansson, jag hade varit vansinnig alltså. Jag hade stormat in i det här jävla omklädningsrummet och jag hade varit ilsken så, som ett bi alltså.
För att?
Nej, för att jag tycker att det är så jävla dålig stil. Sånt här sköter man internt. Vi som är reporter brukar tycka att det är härligt uppfriskande. Vi vill ha rubriker och vi vill liksom att folk ska prata så som de känner. Men det handlar om professionalitet liksom.
Det blir väl lite konstigt också att det kommer ut och sen uppföljde det blir såklart intresse när det kommer en sån här artikel i BT. Det var ju något av en bomb de hade.
Mm.
Men sen absolut inte vill säga B på uppföljningsfrågor så går man inte riktigt hela vägen. Och då blir det ju också en knepig sits.
Ja.
Det är inte spelarna som bestämmer vem som ska vara tränare. På så sätt kan man säga att de ska inte ha så stor makt.
Nej.
Men det är klart att de har makt. De kan ju komma till en punkt där, för det ska man ju också veta att Elfsborg är ändå en klubb där det har varit ganska högt i tak internt med, det kan vara ganska mycket livliga diskussioner. Men när hela Anders Svenssons tid var det ju fullt av så här borde vi spela, nej så här borde vi spela. Och att det kan vara ganska liksom hetska diskussioner.
Mm.
Det märkte jag när jag följde de här, att det är ju en typ av, vissa ordförande ser man ju inte röken av på anläggningen och sådär. Men Bosse Johansson åker ju från sin bankkontor och gärna tittar på träningen ändå. Och in i omklädningsrummet en tisdag. Väldigt nära, en operativ ordförande.
Mm.
Och Andreasson lever ju med den här klubben. Liksom så. Så de är ju nära, det går ju att ta saker till dem om man är, låt säga att de har kommit fram till att vi spelar på helt fel sätt. Det här kommer kosta oss poäng.
Mm.
Tycker, låt säga, Ellegård som lagkapten. Vi måste stoppa det här flödet nu. Magnus verkar inte inse det. Sådana grejer går ju att ta upp med Stefan Andreasson.
Mm.
För alltså, så ska det kunna funka där.
Mm.
Här är det lite mer allvarligt för att då anser man att det är Haglunds sätt också. Då. Men låt säga att Elfsborg kommer till en punkt där de som bestämmer, styrelse, kanske lite Andreasson också, är att vi har förtroende för Magnus Haglund. Ni bestämmer inte vem som ska gå. Men de är inte dummare än att de märker nu, kanske inte, man kan inte bara ta en Sirius-match där de torskar med 4-1. Men om det går några, nu har de AFC här hemma på torsdag.
Mm.
Det skulle ju vara intressant om AFC tog sin första seger i Borås.
Ja.
Och se vad som händer då med Haglund.
Ja.
Men låt säga att de märker över tid att fan, vi är asura på spelarna för att de gjorde så här och att de läckte. Vad ska säga. Men det märks nu att det här påverkar Elfsborgs, det är dåligt för Elfsborg. Och det påverkar oss negativt och vi ser att det kommer fortsätta göra det på lång sikt. Då kan de ju komma till en punkt där de inte har något val än att måste flytta Haglund fast de kanske inte hade velat det. Det man ska veta där också är ju att Haglund kanske inte var det ultimata valet från början. Han var ju där en lång session och så stack han till Lilleström i Norge 2011 tror jag. Jörgen Lennartsson kom in och sen Claes Ingesson då. Sen var det ju hela det här året när Claes dog som ju var omskakande såklart för Elfsborg. när det blev klart där, det var tidig höst 2014, att Claes hade väldigt kort tid kvar. Och de förstod att Claes ville ju köra. De fick reda på redan i december det året när de utsåg Claes till att han ska vara vår huvudtränare eller manager. Så visste ju Claes att han hade fått tillbaka cancern. Men han ville ju köra ändå, Elfsborg gick med på det. Att Claes ville det och de var väldigt förtjusta i hans ledarskap. Men när de förstår att det här kommer gå snabbare än vad vi trodde och han har inte så lång tid kvar, så behöver de ju snabbt hitta en ersättare. Det är ju cyniskt, men så är det ju. Och då tror jag att i den fasen de var med så oerhört mycket tragik och saker i rullning, så då tog de tränaren som behövde minst startsträcka för att lära känna både lag och klubb. Det måste man nästan ha med sig till varför Haglund kom tillbaks. Mm. Att annars kanske det hade varit någon helt annan. Men det var inte ett läge att byta spår där direkt.
Nej,
nej. Men de kan ju komma till ett läge då där Haglund, de säger att okej, för Elfsborgs bästa måste han gå. Vi gillar inte det här. Då ska man också veta att ekonomiskt och Elfsborg är en liten speciell situation. Mm. Sannoliken ingen kris där. De har eget kapital och så. Men de har ju en betydligt vikande publiktrend. Riktigt dåliga siffror. De hade ju bland annat en match mot, jag vet inte om det var Örebro, som var den sämsta publiksiffran på Borås Arena någonsin. Mm. Och de ska troligen försöka få hem Samuel Holmén, som kanske inte kommer kosta övergångspengar så mycket, men som ska ha en lön, gissar jag, som är rätt saftig. Och kanske sign on också. Mm. Att då kicka en tränare, ha kvar honom på lönelistan, ta in en ny tränare utifrån, det vet jag inte riktigt om de på lång sikt är en investering som de riktigt har råd att göra. Mm. Utan då måste de nästan ha någon som finns i klubben från början. Och då gissar jag att frågan kanske går till Tobias Linderoth.
Ja.
Som lite i skymundan har ju verkat där ett tag nu på ungdomssidan. Precis som Ingesson gjorde tidigare. Men där kan man säga att en spelartrupp är ju värd mer än vad en tränare är. Mm. Man säger att det är inte de som bestämmer vem tränaren ska vara. Men nog har de makt om de bestämmer sig för det. Det känns som att det börjar bli vanligare. Eller så är det att vi journalister intresserar oss mer för den här typen av spelarmyteri. Men det var ju hela av ett stormar nere i Blekinge för några år sedan. Mm. Nu har ju Mjällby tyvärr rasat lite grann. Men när de uppe i Allsvenskan och sen åkte ur, då tvingades det ju bort tränare med höga afflar där. Men det är ju just att man ser på den där som en homogen grupp. Det kanske finns två stycken spelare i Elfsborg som står med höga afflar. Men någon annan som nästan ångrar sig att han i förbifarten svarade på någon enkät. Och kanske inte känner så starkt för Haglund. Man tvivlar ju på att Elfsborg har en del unga spelare. Simon Olsson eller Rami Kaib som är 19-20 och precis har fått börja spela i A-laget. Att de skulle gå ut och vilja ha bort tränaren låter ju konstigt. Liksom så att det är knappast en homogen grupp. Så
där. Nej, och det är det som blir, som alltid så där när det går dåligt för ett lag, så blir det ju tränaren som det blir fokus på. Men i det här fallet så kan man också tycka att Andreasson och Bosse Bank har givetvis också ett ansvar i det här. Ja. Ser man då på det här centrala mittfältet där jag tycker då kanske att Elfsborg har sina stora problem. Där de inte har på något sätt värvat tillräckligt bra. Det är inte tillräckligt duktiga spelare centralt mittfält i Elfsborg. Och man vet ju inte hur mycket det är Haglund som har sagt nej, jag är nöjd med det här. Mm. Eller det är Andreas som sagt nej, vi kan inte göra det här.
Var jag ändå en kille på bänken, central mittfält, eller som gjorde 9 mål förra året i Östersund.
Ja, precis.
Mm. Det borde ju finnas alternativ.
Ja, lite så. Men samtidigt så är det också för Andreas som till exempel då, som är den som har ett huvudansvar för att sätta ihop en trupp. Så blir det också... Man pratar om att det kan vara ekonomiskt tufft om de skulle sparka Haglund och vad de ska göra sådär. Men det är också på något sätt, detta blir också någon typ av genomlysning av truppen. Vad har vi för typ av karaktär här nu? Kanske Andreas som sitter så här, fan vi har ju liksom...
Ja, du menar så, ja.
Vi har ju ett gäng gnällspikar här som inte liksom klarar av att stå upp när det blåser. Som så fort efter 7 omgångar så ska de gå ut och gråta ut här i media. Och prata om hur dålig deras tränare är och sådär. Vad säger detta liksom? Fan... På något sätt så blir det också så att han säger jaha, det är kanske bara hälften av de här spelarna som är riktiga, om han då säger Elfsborgare då, som kanske står upp när det blåser och sådär. Det blir också en ångestgrej för klubben, att fan, vad är det för trupp vi har egentligen? Vad är det för spelare vi har? Vad är det för karaktärer vi har i den här truppen?
Ja, men lite ambivalent. Samtidigt finns det där som du säger, att man skulle ju kunna tolka dem som någon slags visselblåsare för liksom folk som går och betalar för att se Elfsborg spela ska veta hur det ligger till.
Ja.
Så. Men alltså, det har varit en stafettpinne, en stormstafettpinne som har gått i Allsvenskan här under våren.
Ja,
som AIK hade ett fast grepp om, men som slank ur till västkusten och som plockades upp på kamratbården och som buss 100 kom in från Borås och snodde stafettpinnen några dagar till dem.
Ja, men det är lite som du vet när man kastar en liten bit mat i fiskmåsar, så alla kommer till den.
Ja.
Alla slåss om den, så kommer det 50 fiskmåsar. Då var det AIK. Sen så var det någon som kastade en liten pinne bort mot IFK Göteborg. Och då så drog alla fiskmåsar dit. Och fiskmåsarna är ju vi reporter då.
Mm. Ja, AFC har vi inte nämnt.
Rapporterar. Nej, precis. AFC. Fast det är ju en helt annan typ av grej man kastar ut här. Det är ju ingen som liksom
granskar. Nej, det är inte så många så här, hur ska AFC få sin första seger?
Nej, det är ingen. Utan där handlar det ju allting bara om liksom det som händer på hög nivå med supportrarna och med Ryssholm och sådär.
Mm.
Och sen Älvsborg och sådär. Så det går hela tiden runt sådär nu i fotbollssverige. Det är hela tiden någonstans det riktigt, riktigt stormar kring.
Ja, och det är väl som du var inne på ändå det tidigare. Inte, det är inte orkanstyrka kanske, men det är ju inte stiltje på Kamratgården än. Mm. Nu förlorar de då mot Djurgården. Men om man ska bara recappa det lite så hade det ju gnällts en del i Blåvitt hela våren egentligen. Det gnälldes ju till och med innan säsongen när Jörgen och så tyckte att det skrevs för negativt om klubben.
Mm.
Och sen är det lite styltet i Allsvenskan och det ser inte allt för imponerande ut. Bjärsmyr var ute några gånger on the record och hintade väl lite om att han inte var jättenöjd med hur klubbens strategi var eller brist på strategi. Och sen kommer den här intervjun med Gustav Engvall i Bara Bens podd där han ju verkligen går hårt åt sportchef eller klubbdirektör Mats Gren.
Mm.
Det är ju hårda ord han kommer med där.
Ja.
Och där kan man ju också göra det lätt för sig och tänka att det är bekvämt för Engvall nu när han inte är här längre och sitter och gnälla på Gren. Men jag tycker att han förtjänar en viss respekt där för tidpunkten det kommer i. Hade han gett en sån intervju när han hade varit i frysboxen i Bristol och bara mått dåligt så hade det varit mer sådär, tyck synd om mig. När han gav den där intervjun så var han skytteliga ledare i Allsvenskan och rulla på. Och då uppfattar man nästan mer som att han bara är ärlig där. Och han fick ju en del motfrågor där. Ja, kontentan av det var ju att Mats Gren inte framstod i så bra dagar. Sen följdes det då upp och jag tror bland annat GT rapporterade om ett utbrett missnöje. Inte med tränaren som i Älvsborgs fall utan då med Mats Gren.
Mm.
Och att spelare tvekade att förlänga så länge han var kvar. På ett sätt skulle man ju kunna argumentera för att den nästan är allvarligare än i Borås. Just för att en tränare är ju lättare att ruttna på kanske som spelare. För det är den som du ser två gånger om dagen och som står och tjatar på det hela tiden. Medan klubbdirektören eller sportchefen är ju inte riktigt på det sättet. Honom behöver man inte ha att göra med hela tiden. Så skär det sig där så är det ju mer i hur de tycker att klubben agerar. Sett till att hur man behandlar sina spelare när de ska skriva kontrakt eller så. Det skulle ju kunna tala för att den situationen nästan är allvarligare. Ja. Det skrattades ju gott också, ska vi säga, i Jönköpingstrakten.
Ja, det
många som gottade
där.
Sig där.
Ja, lite läckt mejl och så.
Ja, gamla J-Södra supportrar och så som väl inte hade haft så mycket till övers för Mats Gren efter hans slut i J-Södra då när han stack som en avlöning till, vad var det, vad hette han, gamla Halmstadspelaren, Jao Preko va?
Ja, just det. Tell the guys I'm gone.
Tell the guys I'm gone. När han blev proffs.
Ja, just det.
Han åkte inte till Örjan så var han onödan då.
Nej,
men det fanns ju en del där som menade lite grann, nu kommer det fram
vilken
typ av person Mats Gren är.
Så är det.
Han har ju vissa saker gemensamt med Haglund, att de inte är alltså jätteskickliga socialt.
Nej precis, det blir alltid som ett litet... Det blir lite friktion sådär.
Lite kantigt.
Ja, kanske så. Och tolkar kanske saker lite fel och så. Men en sak som jag har tänkt på då, när det har varit det här liksom, AIK, det har varit Blåvitt och Älvsborg nu och så. Det är ju ändå så att fotbollssverige och allsvenskan är så pass litet där det är så lätt för många reportrar att ha en relation till spelare eller klubbfolk sådär, där man får reda på saker och man kan skriva om saker och sådär. Ser man internationellt i de stora ligorna så är det ju uppenbarligen inte riktigt likadant. Det är ju liksom helt andra grindar mellan reportrar och klubben. Men det säger någonting om att det hela tiden kommer fram saker och sådär. Och
det ska vi ju i allt det här, om man bara ska ha medieögat, så har det ju varit en allsvensk vår där det har gjorts mycket bra nyhetsjournalistik om allsvenskan.
Mm.
Det krävs ju guts av en lokaltidning att göra sig så pass obekväm med klubben man bevakar varje dag, som i BTs fall.
Exakt.
Eller GT eller Bara BN-podd.
Ja, exakt. Och menar, vi har ju pratat förra året när det var mycket om Helsingborg och var det Helsingborgs Dagblad som grävde fram mycket saker om missnöje och sådär i klubben. Och på ett sätt så är det ju härligt för oss som gillar allsvenskan och svensk fotboll att det är så kort avstånd mellan en konflikt och en rubrik eller en artikel där man kan sätta sig in som supporter eller bara som allmänt intresserad av vad som händer i allsvenskan. Å andra sidan så kan man tycka att det där avståndet utifrån klubbarnas perspektiv, där borde de liksom strama åt lite grann. Att i Elfsborg, det här ska ju inte få hända liksom. När, inför en säsong så säger man, är det så att det inte går så bra den här säsongen efter 7 omgångar, är missnöje bland oss, kom till mig då. Gå inte ut i media och prata om det här. Man pratar om mediehantering och så. Den typen av, det känns som att där är inte spelarna, klubbarna tillräckligt professionella.
Jag vet ju att det finns många är ganska kollegiala av de allsvenska tränarna i Sverige, och jag vet att de ofta framhåller det som en positiv grej och som kanske skiljer dem en del från andra ligor. Det var väl därför att vår kära vän Axén var lite irriterad på januari-turnén över att alla inte hade bemödat sig att komma dit. Mm. För att det är viktigt, det här kollegiala och bandet vi har mellan oss, vi tränare och föreningar. Och jag vet ju att det har varit diskussioner just om att vissa tränare har varit bekymrade över att spelare har så mycket att säga till om idag. Vilket gör att det blir svårt för tränare att kontrollera dem. Och det vanligaste svaret, ofta numera från en tränare som har varit med ett tag, vad som är viktigt när man kommer till en ny klubb, så svarar de rätt ofta en stark ordförande. För att man måste kunna ta att spelarna inte kommer gilla en så mycket. Nej. Det finns ju exempel, jag vet ju att det tisslades i Halmstad, jag vet inte hur det är nu, men med att alla inte var supernöjda med Janne Jönsson. Men att de kanske, till skillnad från det, antingen har någon inte gjort vad BT har gjort där och verkligen fått folk att prata om det, eller så är de mer så där att ja, så är det, men jag tuggar på och gör så gott jag kan ändå.
Exakt.
Vilket, så är det ofta i arbetslivet liksom. Ja. Att det står någon chef man pratar skit om hela kvällen med sin fru sen.
Ja, precis. Och när jag pratade om det här då med internationellt sett, så Leicester är ju kanske ett exempel då som inte bekräftar regeln att i de stora ligorna, i de stora, man får ändå säga att Leicester är en stor klubb.
Ja.
Tack vare att de vann Premier League, och sen så kommer det ut ett halvår senare då, strax innan han är för att lämna, liksom ett missnöje. Det är som att halva truppen, det kommer fram uppgift om att halva truppen har liksom tappat förtroendet för Ranieri och sådär.
Framförallt var det ju rätt svinigt gjort hur de så här, alla skulle uttala sitt stöd för Ranieri och tacka honom för det han har gjort. Som på en given signal så kom typ 48 timmar efter att han har fått gå, som nästan synkroniserat på alla spelares Instagram eller Facebook eller Twitter, skulle de förklara vad Ranieri har gjort för dem. Det kändes rätt hyckleriaktigt.
Ja, exakt.
Men där skulle jag säga att det är mer vanligt att liksom en spelare eller så hamnar på ordentlig kollisionskurs med tränaren, och att det kan bli en följetong i medierna, om det är Zlatan eller Guardiola i Barcelona eller Totti med Capello en gång i tiden i Roma, att man verkligen så där clashar där. Men att, eller ta Alexis Sanchez då som har kanske haft sina problem med Wenger, att han skulle samla ihop 13 andra gubbar och gå till Stan Kroenke och säga att vi är missnöjda med Arsene. Man har ju så väldigt svårt att se det hända. Det är som att om de kommer upp på en viss nivå, så accepterar de att så här är det ibland. Och tränare kan vara rövhål så där, men jag tjänar så mycket pengar så att jag kan utkämpa min strid med honom personligen. Men inte som att vi ska bli till rövaband här. Så där. Att det känns ju betydligt ovanligare. Men i Blåvitts fall, får jag säga det för att byta lite till sportsligt spår där, bara innan vi helt lämnar allsvenskan och de intrigerna som finns där. Jag har tänkt på det, att det är lite dåligt självförtroende i IFK Göteborg. Och nu pratar jag inte om det här soppan med Mats Gren och spelarnas förtroende för honom. Men att jag växte upp, och du med, i en tid när IFK Göteborg var utan konkurrens Sveriges bästa fotbollslag. Nu är det ju Malmö uppenbarligen som under ett par år har varit väldigt dominerande och är väldigt dominerande. Och då gillar vi, både spelare och vi journalister, prata gärna om, ja, Rosenberg personifierat kanske, en slags malmöitisk kaxighet. Kanske är kaxig fel ord, att det är mer för en grundad kaxighet, men att man är inte så imponerad av det som kommer utifrån. Det var ju typiskt att han var den enda på upptaktsträffen som inte riktigt ville svara på den här enkätfrågan, vilka andra fans tycker du är bra? Så sa alla Hammarby eller något sånt där, men han ville inte säga någon. Att det som händer i Malmö är det jag bryr mig om, och resten, ja, vi ska bara vara bättre än dem, så jag bryr mig inte så mycket om det. Den inställningen tyckte jag fanns väldigt, det var Blåvitt för mig. Nu talar man om det som en malmöitisk grej, och den har säkert alltid funnits där. Men så uppfattade jag IFK Göteborg, att de var något som alla andra fick förhålla sig till. Det var såklart kopplat till att de spelade, att de vann, men även att de var en så stor klubb. Det där tycker jag har gått förlorat ganska mycket i IFK Göteborg. Och visst, de vinner inte lika mycket längre, men det känns småaktigt flera grejer man ser. Allt ifrån ibland sätt att spela, att man inte riktigt vågar tro att man kan vara ett bättre lag än Djurgården. Jag har förstått att Micke Boman gjorde ett bra jobb med att punkta Kim Källström. Men också, jag stört mig börjat öra mig på deras matchrapporter på hemsidan som de skriver. Så när Hammarby var här och spelade och gjorde en taktiskt väl genomförd match, så gnälldes det på Hammarby i hemsidans matchrapport att ja, de skapade sannolikt inte mycket och ville inte bjuda upp någonting. Och igår så skrev puffades matchrapporten med det här offside-målet,
ja, just det,
som ju hjälpt mig Karlström gjorde.
Mm.
Det var väl Mange som stod offside. Mm. Det var ett offside-mål, men det stod då, rubriken var typ så här, domartrio avgjorde för Djurgården, eller blåvitt föll på grund av domarmisstag. Det kan man ju säga att det var. Man kan också säga att det var för att de inte var tillräckligt skickliga på att själva göra mål.
Mm.
Det känns också dåligt självförtroende för mig att man förhåller sig till de här andra grejerna. Klart att man ska knyta näven i fickan och kunna vara irriterad över ett offside-mål. Och ibland också från supportrar att man nästan fastnar mer i att förklara hur pissiga AFC är, eller att man stör sig på hur Häcken räknar sin publik. Mm. Det känns bara lite fattigt för en klubb som IFK Göteborg. Jag vill att de ska skita i sånt.
Mm.
Det skulle vara lite mer det där, fan, vi är blåvitt, det som händer där får väl hända där.
Man har lyckats skapa något som representerar Sverige och man är själv bakom det. Att det blir en lycka genom det och att folk ska känna en frihet genom att använda doften.
Där hörde vi Zlatan Ibrahimovic. Alla vet ju att han har problem med sitt knä och att han lanserar en ny parfymdoft. Och senaste veckan har man ju kunnat följa då både i text och i bild när han pratar om denna parfym. Det började väl egentligen med att Svenska Dagbladet hade fått en exklusiv intervju med Zlatan.
Jag gissar att det var en dag där ganska många åkte över till Manchester. Precis. Och i slotttider fick 7 minuter var ungefär.
Exakt, och svenskans artikel var ju trots allt lite utanför mål, om man får säga, om man ska vara snäll. Man skriver så här till exempel: Zlatan Ibrahimovic möter upp som en gentleman, erbjuder valfri soffgrupp i loungen, skiter omsorgsfullt undan bordet när vi slår oss ner och sätter sig till rätta med korsade händer, höjda ögonbryn och stort leende. Så skriver de vidare: det är i början av april och han är här för att prata om sin nya parfym Myth. En doft som fångar den svenska naturen. Vildvuxen barrskog, ekmossa, salvia, lavendel och drived. Där kan man ha lite problem då med vissa formuleringar. Det ena är att han möter upp som en gentleman, att han erbjuder valfri soffgrupp i loungen.
Det är ungefär, han har sagt det, vill du sitta här?
Ja, vill du sitta där eller där? Ni kan bestämma, det är lugnt. Han är som en gentleman. Och sen det här liksom nästan att de beskriver utan att liksom ifrågasätta det på något sätt, hur den här doften luktar. Och detta är ju bara utifrån deras pressinfo hur den luktar. Liksom. Det är inte så att reportern så luktar, den luktar nog lite drive. Det ska jag skriva här, vad luktar det med? Ekmossa.
Ja.
Det är ju bara serverat material som man bara pumpar vidare.
Det blir lite
sånt händer ju.
Dels hovjournalistiskt och dels annons. Blads liknande.
Precis. Mm. Och sen så fick Café och King, inte så otippat, mode magasin för män, fick också audiens med Zlatan.
Ja, det är ju fullt, vill jag säga, fullt rimligt att de åker och intervjuar Zlatan om hans parfym.
Exakt.
För de har ju den typen av tips och så.
Det konstiga är att ingen har skickat Filip Haglund för att göra den här intervjun.
För att han luktar så gott.
Ja, han hade verkligen kunnat beskriva detta.
Ja.
I alla fall, Café och King fick också då intervjua honom. Och då TV4 Nyhetsmorgon, och det som vi hörde här inledningen. Det var så att reportern Jenny Alvarsjö åkte över till Manchester och förklarade tydligt och bra att premisserna för den här intervjun var att inte prata om fotboll. Och det är ju lite grann så när vi pratar om Letterman och när de satt i redaktionsmöte och de kommer in, någon producent kommer in: oh, vi har fått nu får vi hit Neil Armstrong. Wow, han vill inte snacka om månen. Det är lite samma sak.
Ja,
okej, vi ska snacka 7 minuter om en jävla parfym som
luktar drivet. Nej, för det är lite lurigare, för det är lättare för King och Café och bara svälja det. För de kan ju bara göra ett liksom, så att säga, parfymknäck. Det är inget konstigt med det. Men TV4 Nyhetsmorgon är ju bred. Där vill man ofta, de intervjuerna när de har en gäst hos Jesper Börjesson eller någon annan, så kan det ju ofta vara, särskilt de här helgerna, så är det ju ofta att man är där för att prata om lite ditt och datt.
Ja,
att det kan vara ganska spretigt och då blir det lite jobbigare för dem när man bara får... Familjen är ju inte så ovanligt att en väldigt känd person vill hålla utanför.
Mm.
Men om att han vill hålla utanför sitt yrke, det är ofta det som det brukar vara tvärtom.
Mm.
Att sådär, Persbrandt vill bara ha frågor om sitt skådespeleri eller om den nya filmen. att inte vill ha frågor om fotboll här. Ja, det blir ju lite besvärligt för fyran. Det är bra att hon redovisar det, tycker jag. Mm. Så att man får reda på hur smått absurd den här miljön kan vara.
Ja, också. Och man ska säga då att Jenny Alvarsjö, ingen skugga över henne på något sätt. Hon gör det så bra hon kan den här intervjun. Det är rätt sjuka förutsättningar. Men det gör ont att se på intervjun, måste jag säga. Och det är inte på grund av en gång av Jenny, utan det är ju Zlatan som uppträder på ett nästan, ska man säga, det är ett sorgligt sätt som man uppträder på. Det är ju för det första när han pratar om sin parfym. Han är ju knappt förberedd för att prata om sin intervju, om sin parfym. Om det nu ska handla om det, om det är premisserna för intervjun, så måste han ha lite mer formuleringar innanför västen. Han pratar sådär lite lös om att den ska kännas som stan, att den ska liksom, ja, sådär om landskapet i Sverige och så. Men vad fan, alltså. Ja. Det är så genomskinligt, det är så cyniskt sådär att nu ska jag bara kränga en parfym.
Jenny Alvesjö gör också vad hon kan, för då, det är svårt att lyckas med Zlatan. Men hon försöker ju styra det till lite andra ämnen också. Mm. Den här intervjun som i alla fall, jag vet inte om den var längre i sändning, men den som ligger på TV4s sajt, 4,5 minuter lång. Och på de 4,5 minuterna så försöker hon styra det från parfym till längtar efter Sverige. Mm. Man ska flytta tillbaks, men också över, han tar upp eventuella problem i Rosengård. Mm. Hon försöker ju vara så spretig hon kan.
Ja.
Och det är ju inte han så pigg på, kan man väl säga. Och då tar han genvägarna som han ju alltid gör, att han fastnar i att säga de här, jag vet inte om han själv tycker att de är roliga. Det känns ju som att normalt sett så gillar man ju spelare eller personer överhuvudtaget när de intervjuas, att de vågar säga saker. Säga saker som kan bli en rubrik, eller att man inte är rädd för att framstå som tuff eller kaxig eller så. Mm. Men med Zlatan har det ju blivit så urvattnat. Så att när han säger bland annat här då att Sverige är inte redo för mig. Mm. Då säger Jan Alvesjö ganska bra, det tror jag nog att vi är. Det tycker jag var bra sagt.
Ja.
Och han säger också...
När Sverige ut som är till kung kommer jag tillbaka. Och
ja, precis.
Och så, det som han, när han säger det också...
Men det är
så...
ju hans bollen är rund.
Ja, det är ju det.
Alltså det är hans autopilot.
Ja.
Hade Alexander Isak sagt så, någon åker ner till Dortmund och Alexander Isak är dels för det första känd och inte pratar så mycket och gör ogärna det. Skulle han säga något sånt? Så skulle det ju slå bättre.
Ja.
Då skulle man ju bli lite, oj.
Ja, men då är det ju någon pigg kaxighet. Här är det ju en tröttsam kaxighet istället. Alltså, som han har hört nu i 20 år nästan från Zlatan. Och det är inte kul längre. Det är liksom, det biter inte längre. Det är inte så att man bara, wow, vad skön han är. Och jag tror inte...
Men tror du han själv tycker att det biter? För det ska man ju säga att varje gång han slänger ut sig något sånt här...
Han har gått och myten om sig själv ju. Ja. In i helvete.
Men varje gång han säger något sånt här, Sverige är inte redo för mig. Mm. Eller när de gör mig till kung kommer jag hem. Då kastar han bak huvudet och skrattar väldigt stort. Och nästan med hela kroppen så. Jag undrar om det, om man själv tycker att det är kul. Eller om det också bara ingår i autopilotkonceptet.
Jag tror det. För att det här leendet också.
Eller tänker han, där fick jag till det.
Liksom. Ja, men det här leendet, det här kastar sig tillbaka och skrattar åt sig själv. När han säger, jag är kung. Sådär. Eller när Sverige är redo för mig så kommer jag hem igen. Och sådär, och lutar röda matta. Liksom, det är ju liksom teatraliskt på ett sätt som är så överdrivet. Och det finns ingen trovärdighet i det längre.
Nej.
Man vet om att det är bara en gimmick som man har.
Mm. På ett sätt tycker man nästan synd om honom, för han känns fånge i sig själv.
Ja, men det är det som jag känner. Det är som, det är liksom, jag blir liksom lite ledsen när jag ser på det nu. Det var för 10-15 år sedan så var det pikt och fräft och sådär. Men nu så, han har ingen anledning att göra det. Det hade varit så himla fräft om han hade blivit en ny Zlatan nu. Att han hade utvecklats till någonting nytt nu. Om han nu vill vara någon entreprenör och businessman, då får han uppträda som den också. Han kan inte uppträda som fotbollsspelaren Zlatan som är 22 år gammal och som är lite bångstyr och lite kaxig. Han kan inte uppträda som den. Nej, det hänger inte riktigt ihop. För han, jag tänker på Mika Leppistö som är hans PR eller varumärkeschef och som är liksom någon slags spindel i nätet i allt som Zlatan gör. Han kan ju inte kvittera ut ett bra betyg nu. Han ska ju inte sitta och känna att han är nöjd med sitt jobb. För att det
kanske bara, funkar bättre än du tror.
Jag är fan vad jag
inte du som ska köpa den där parfymen
på världen om det är så. Alltså.
Ja.
Jag vet inte om det är så att 17-18-åringar, killar och sådär, sitter och tycker att han är så häftig när han säger det här längre. De har också hört det här så många gånger. De måste också börja liksom tänka, har inte någonting nytt i ryggsäcken.
Mm.
Men ja, jag vet inte.
Gillar du bättre? Det var ju en som också intervjuat sig, en i Zlatans entourage. Hans gode vän Daniel Majstorovic.
Ja.
En färskare intervju som Expressen Disco gjorde, jag vet inte om det var så sent som igår kanske.
Ja.
Majstorovic är ju då tillbaka i AIK Aten där han var spelare under ganska många år som sportchef.
Ja, just det. Har han hunnit sparka två tränare?
Ja, han kom dit ett halvår efter att jag var där som sportchef. Och han sparkade två tränare och det har varit oroligt tillsammans med några matcher. Och han har även tagit dit Astrid Ajdarevic och Jakob Johansson är kvar sedan tidigare. Mm. Den här intervjun retar mig också. Mm. Mm. Och återigen är det inte reportern som retar mig utan den som pratar. Ja. I det här fallet Majstorovic. Han säger egentligen ingenting heller här. Han är också någon slags autopilotmänniska fast han har ett lite annat sätt än Zlatan. Mm. Dels så säger han hela tiden på när Kristoffersson frågar honom om olika spelare. Han gör det bra, säger han hela tiden.
Ja, men han gör det bra.
Jag tror att Mats Olsson ägnade en hel krönika åt Expressen hur mycket han hatade uttrycket. Han har gjort det bra.
Ja, just det.
Det heter han är bra, inte han har gjort det bra, trots något namn på. Men så talar han också om hur det är att verka där nere i AIK. Mm. Och du har sparkat två tränare här och bla bla bla. Han säger, ja, men så är det här nere. Det är resultaten som ävar. Inte så mycket eget ansvar, nej, vad han har för det. Och man undrar också om, jag misstänker att han går igång lite på att det är skönt att säga den här formuleringen om Grekland, att men så är det här nere. Man måste vara tuff för att överleva här. Det passar in också i bilden av honom som en tuff sportchef. Det går ju verkligen att ifrågasätta hans jobb som då sparkar tränare flera gånger på en säsong. För AIK var ju ett läge där man, de som höll på AIK kanske hade hoppats att nu kanske vänta lite lugnare vatten. De var ju då tvångsnedflyttade och ner och vände i skiten och sen kom de upp och Gus Poyet var ju där förhållandevis länge. Och de etablerade sig bra igen i högsta ligan, hade kanske någonting på gång, medan nu känns man mer tillbaks i den här stereotypen av grekisk fotboll där tränare byts hela tiden och sportchefer bara går vidare med sitt jobb. Mm. Känns det som att han gillar det livet fast han inte kanske skulle liksom vilja stå för det. Nej. Att det är bekvämt att säga att så är det i Grekland. Ja. Men att han gillar bilden av att här måste man vara tuff och jag är tuff. Ja. För han säger ju väldigt lite om vad det är han vill se. Vi fick inte så bra resultat med honom. Nu har fått lite bättre resultat med honom. Mm. Han byggt vidare på det gamla. Det framstår väldigt lätt att vara sportchef där. Mm. Jag vet inte om det är hans beslut, att det är han som bestämmer att de ska gå, eller om de kanske finns en gubbe högre upp där som vill ha en Majstorovic som ska ta samtalet och säga att du får inte vara kvar här, José Moraes. Mm. Men jag är så oerhört, ja, jag retar mig mycket på Majstorovic överhuvudtaget.
Ja, ja, jag vet det. Och det gör jag också. Och den här intervjun bekräftar.
Han körde dock bra bil också. jag tror jag åkte bil med honom i Aten en gång.
Ja.
När han spelade där. Var ju på ett fik. Han gillade också väldigt mycket
Café Frappé.
Ja, precis. Frappuccino. Ja. Som vad är det? Det är alltså islatte, eller?
Ja, precis. Med så här skummad topp.
Ja, gillar han. Ska han frappe?
Ja, nej, men man kan ju säga så att Majstorovic är ju, man kan säga på två olika sätt. Antingen så är det så att han är så naiv och inte har lärt sig någonting från alla de år som han själv har verkat i fotbollsvärlden. Att man inser att tre tränaren på säsong är inte bra. Eller så är det så, vilket han inte vill erkänna här då, uppenbarligen i intervjun, att han inte har någonting att säga till om. Att det är någon annan som sparkar tränarna. För någonstans mitt emellan så måste man känna en vettig, sund sportchef. Gör inte så. Man sparkar inte två tränare på ett år. Eller på mindre än 8-9 månader.
Utan någon självkritik själv.
Utan någon självkritik själv. Och andra sidan så tyder kanske då på, jag vill inte tro att han är så korkad liksom. Jag vill inte det.
Vi pratade om Football Manager förut här. Där man ju då så att säga leker fotbollstränare. Så här tycker jag tycker det känns som att Daniel Majstorovic åker ner och leker sportchef. Mm. Att han tror så här är en sportchef i Grekland. Det är tuffa tag och ibland kan folk få gå och vi ska ha en bra mix i truppen. Men jag har så oerhört mycket mer respekt för en Daniel Andersson eller en Björn Westerum eller liksom en hårt jobbande Urban Hagblom i GIF Sundsvall där man har en, liksom en verklighet att förhålla sig till som är att man måste ha ett långsiktigt tänk och ta ansvar för sina handlingar än de som åker ner dit och som jag uppfattar det som att man leker lite sportchef och att man lite går igång på det här liksom bilden av det liksom kaotiska Grekland och att så här, ja, den som inte, här måste man vara tuff för att överleva. Det passar mig för jag är tuff så. Det har jag noll respekt för. Mm. Mycket tuffare, mycket mer respekt för en Urban Hagblom-figur. Men det är ju människor helt, alltså Majstorovic och Zlatan, vänner. Mm. Mellberg också, med i det gänget och Alexander Östlund. Det är väl människor helt utan självdistans helt enkelt.
Mm. Ja, Olof Mellberg vet jag för lite om. För jag har aldrig...
Det gör honom intressant i och för sig.
Ja, ja, men lite så. Och man är ju väldigt imponerad av det som han ändå håller på att åstadkomma nu med BP. Och
ja, herregud.
Som fotbollstränare. Mm. Men jag har inte någon personlig... liksom, jag har ju snackat med Maestro flera gånger under åren. Vad det gäller Mellberg så jag kan honom för lite. Mm. För att säga någonting om hur han är. Men han är ju med i det här gänget. Vilket säger då någonting, skulle jag säga. Och så har vi ju Chippen där. Han var också lite på... längst ut på kanten på något sätt. Han var ju med lite grann som den här...
Nu kan inte jag Entourage tillräckligt bra, nej. Men finns det inte någon figur där som är lite spelevinken och som de andra lite kan... Chippen känns ju lite som den som de hackar på.
Ja.
Han kanske är Vern i Stand By Me.
Ja, att så här, ta en gammal, gammal hulle.
Jag måste uppdatera mina referenser. Men är det inte det så här, Chippen hämtar en Fanta till mig.
Ja.
Så här, att han får vara lite springpojke där.
Ja.
Men samtidigt så tror jag att han... Jag håller med om Mellberg. Han är intressant på så sätt att han är svår att helt och hållet förstå. De andra är lättare i alla fall att på ett fördomsfullt sätt stereotypisera.
Mm.
Men vad det gäller Chippen som ju har levt ett liv med väldigt mycket prylar och han har ju varit lite den här pojken som inte vill bli stor. Men han har ju, tycker jag, ändå haft en distans till sig själv och upplever jag ändå kunnat garva lite åt allt det här.
Mm.
Och när han är 60 så tror jag att han är fräschare mentalt än de här andra.
Mm.
På så sätt har jag nästan mer respekt för Chippen, för han känns som att han är medveten om det lilla konstiga liv han lever.
Ja,
medan de andra inte har någon distans till det.
Nej, jag tänker så, Johan, du ska ju gifta dig i sommar. Bröllop i Motala. Och jag tänker att svensexa, perfekta upplägget hade väl varit att skicka iväg dig på en liten jaktweekend med det här gänget. Vad säger du om det?
Jag hade kunnat tömma mitt konto för att slippa åka på en sån helg. Det är kanske mångas dröm.
Ja,
det är nog min mardröm faktiskt.
Ja.
Jag skulle ens gå i de banorna så jag vet inte, kanske nu jag ska passa på att bara göra det medveten om att i min telefon finns ju ett rörligt klipp på när du sjunger We Are The World och försöker ta höga toner. Jag kan ju bara slänga in det så får du göra vad du vill med den informationen. Men det finns där.
Ja.
Det är min livförsäkring.
Hur ser du att det är sån helg? Hur hade du,
det är väl den ön. Antingen där uppe i norr då, i Jämtland, eller så har de väl den där ön där de väl planterar de här mufflonfåren som de gillar att skjuta då.
Ja.
Nej, men jag tänker ju att det är att man måste vara lite på sin vakt hela tiden.
Mm.
Alltså inte onda människor. Men att det är väldigt mycket i bastun så kommer det en hård handklatsch i ryggen som gör ont.
Ja, just det.
Nästan sådär när man är ute med gevären att de kan skjuta lite närmisar på. Så jag skulle ju varit konstant nervös.
Ja, just det.
Jag kan tänka mig en sån som Alexander Östlund. Han har ju inte en pågående fotbollskarriär till skillnad från de andra. Han har väl någon slags annan karriär. Men han, när de väl träffas det här Band of Brothers-gänget för att kanske jaga eller göra någonting annat. Han är ju kanske den som måste leverera mest. För han vet ju på något sätt att han inte har fotbollsmässigt åstadkommit lika mycket som de andra och har ingen aktiv fotbollskarriär.
Mm.
Han måste vara utpumpad efter en sån helg. Hela tiden på tårna och måste visa att han ändå liksom kan hålla måttet.
Ja, visst.
Så honom kan jag umma lite för.
Han har en ny tatuering varje gång han kommer.
Ja, jag tror nästan det finns ett samband mellan Alexander Östlunds liksom att han måste se intressantast ut.
Mm.
För han måste ju ha någonting i lådan. Det som så här skiljer mig från de andra.
Vet du vad han har i lådan?
Nej.
Cigarrer. Han har med sig cigarrer till de andra. För att han, det här gänget, det är ju inte så att de inte sitter och snackar om gudfadern och sådär lite grann när de ses. Så han har med sig en cigarr och tar den på verandan. Han har säkert med sig en rökig, dyr whisky för att imponera. De dricker ju inte riktigt whisky, de gillar
kanske. Nej, det är inte, jag tror inte de super hårt.
Nej.
Men vad gudfadern säger du?
Ja, jag tror ändå det alltså.
Ja, fast det tror jag är en chimär. Den är ganska långsam och så. De vet att de kanske behöver gilla den, men de ser ju hellre på Fast and the Furious. Det är ju övertygad om. Men det finns kanske en relation, ett samband mellan hur Alexander Östlund ser ut och för sig. Eftersom han måste nästan ta någonting till bordet som är någonting annat. Zlatan har ju allra högsta grad en väldigt framgångsrik karriär i fotboll fortfarande. Majstorovic är ändå sportchef i AIK. Olof Mellberg håller på att bli succétränare. Chippen är Chippen.
Mm.
Men Östlund måste kanske liksom se intressantast ut. Säga de intressanta. Det kanske är han som kommer med filmtipsen ändå.
Mm.
För att han måste liksom bidra med någonting.
Mm.
Och fotbollen kan inte riktigt han komma med.
Mm. Ja, nej, den där
det får
weekend
du aldrig göra.
Nej, du slipper den weekenden.
Ja, vad kul att se dig försöka ro ihop en sån weekend. Vilket skulle vara ditt första samtal.
Det
är ändå till BP.
Nej, jag
vet att vi inte fick ut Hugo Olof, men jag har en annan grej här nu som man kanske skulle gilla.
Johan gick
samla då gänget. Orren gifter sig. Mufflon får.
Ja, då.
Ja, för fan vad mycket skönare att åka på. Kan du inte fixa det istället? Att jag och Jonas Riedel får åka någonstans. Det behöver inte vara mycket, vi kan bara
ta en kaffe.
Bovla lite. Kan vi lämna det här Band of Brothers?
Ja, fan, går vi vidare, Johan. Vi ska ju alldeles strax runda av här, Johan. Men det pågår ju som sagt då ett hockey-VM här just nu. Och det har ju varit lite, får man säga, lite...
Det är lite hås kring traditionen för att de har så mycket NHL-proffs.
Absolut. Och kungen anlände till Köln på Sportbladet. Skriver den här puffen, var det på Twitter?
Ja, eller Facebook också tror jag.
Då är det så här, Kölnbo, buga er för kungen av New York.
Mm. Kölnbo är bara, what?
Ja.
Vi har Lukas Podolski här.
Ja. He's the king. Nej, men det har ju varit lite spännande då att följa detta lite från sidan då. Rapporteringen kring
hockeyn.
Ja. Det var lite lustigt här, jag tror det var Anton Zell, Metro-reporter som har sagt upp sig nu, precis. Men som är lite en kompis till oss här som tipsar oss ibland om roliga saker på nätet och så. Och han skickade till mig då för ett par veckor sedan när Per Bjurman, Aftonbladets omtyckte hockeybloggare och reporter, hade skrivit en text då om kungen. Där det var otroligt mycket adjektiv. Och det var nästan som att han gjort en parodi av sig själv då, Bjurman, i den här texten. Varpå jag och Bjurman började twittra någon gång till varandra och han refererade till, ja men kolla här, New York Daily Post, deras etta, det var det också någonting med kungen och hjälten, Lundqvist, det är inte bara jag liksom sådär.
Men det var väl många roliga bisatser där, New York Rangers-målvakten med en vinnarinstinkt bortom det fattbara,
ja,
räddade 29 av 30 puckar,
ja.
31-åringen med den monströsa tävlingsinstinkten, ja. Det blev humoristiskt av det.
Ja, precis.
Men den bevakningen har ju funnits rätt mycket kring Henrik Lundqvist och det märkte man väl nu. Det tycker jag Sportsbladet ska hålla sig för god för och skriva Kölnbor, buga er för kungen av New York. Mm. Det är ju fortfarande lite kul att kungen av New York aldrig faktiskt har vunnit New York också.
Ja,
det borde kanske en kung göra någon gång kan man tycka. Men det blir ju också att allt han gör blir ju upphöjt till, fast det kanske är, och det är ju inte Henrik Lundqvist fel.
Mm.
Vanliga grejer blir liksom mytiska sådär. De har en blogg på Sportbladet som heter Inside Tre Kronor, som jag tror rätt mycket sköts av fotografen, mycket skickliga fotografen Jimmy Wikström, Usain Bolts favoritfotograf. Han brukar ju ta hans kamera,
ja,
du vet.
Ja.
De var lite bros.
Ja,
och sämre killar kan man vara lite bros med, kanske. Men han har då en blogg som heter Inside Tre Kronor. Det är rätt mycket av en fotoblogg, men då skrivs det även ibland om vad som händer. Och så läste jag en rubrik på Sportbladet som var Lundqvist show direkt i Köln eller något sånt där. Kunde inte hålla mig från att klicka, ville veta vad det var för show. Showen bestod då i att tvillingbrorsan Joel hade suttit på hotellrummet, kollat på serier, så hade knackat på dörren och så hade någon sagt room service. Och så hade det varit Henrik Lundqvist. Och så fick de garva åt det sen, så ja, du förställde rösten lite också. Så jag trodde ett tag att det var room service, men ja, du sa åt mig att gå därifrån. Så här. Och det är inte deras fel. Sådana fåniga grejer gör man ju själv.
Ja,
men det kanske inte är en show. Det blir ju hur man rapporterar om det som blir fånigt.
Ja,
men i Bjurmans fall är det intressant. För han tror jag är medveten om att Anders Bengtsson-typer stör sig lite på den här typen av lismande som det faktiskt är lite. Men han är ju samtidigt en klok kille, Bjurman. Jag undrar om han nästan inte har kommit till en punkt där han har valt att bejaka det här. Och nästan för att reta sådana som dig och mig, så går han hela vägen, att det är lite med tongue in cheek,
ja,
som han skriver en sån här artikel. Och då kan jag plötsligt tycka att han är ganska kul.
Ja,
för
absolut.
Då har han ju nerver.
Ja.
Han tänker, han har varit med jättelänge och han har sågat band i 15 år och säkert folk har varit arga på honom. Jag tror det krävs rätt mycket för att Bjurman ska liksom sova dåligt för vad någon tycker om honom.
Mm.
Och då har han märkt lite att finns en del i Sverige som tycker det här är lite fånigt. Fan, då går jag hela vägen istället. Ja, nu jävlar ska jag rätta gallfeber på dem.
Exakt.
Jag väljer att tro att det är så.
Ja, det
så
är
kan
också.
Vi säga att då är det faktiskt ganska roligt gjort av Per Bjurman.
Ja.
Ska vi lämna hovjournalistiken och börja runda av avsnitt 154?
Det gör vi. Och vi ska ju faktiskt ladda för, det kommer säkert en liten rapport om det nästa vecka. Vi ska åka på en härlig resa tillsammans, Johan, till Kroatien.
Ja, inte bara du och jag då, utan hela firman.
Hela firman. Mm. Vi är nästan 20 pers som åker och har det härligt utanför Split några dagar. Så vi återkommer säkert om någonting som har hänt här. Någon skandal.
Tror du det?
Ja, men det har varit kul.
Ja, med tanke på min stora tennisboll på tröjan. vilken hårdservande gammal Grand Slam-vinnare kommer från Split.
Det är ju Goran Ivanisevic.
Just det. Mm-hmm. Som ju var ju något, han hade ju bättre one-liners än vad Zlatan hade.
Vad hade han då?
Han hade ju bland annat den här, det finns tre Goran. Den glade Goran, den arge Goran, den galne Goran. Och alla kan slå S.
Ja, starkt.
Ja. Jag tror att det finns. Det här kan Johan Flink veta mer om, som jag har skrivit om Balkans bollunder. Men jag undrar om inte Split som stad är något slags olympiskt fenomen. Om det är kanske den staden som procentuellt sett till invånaravtal har tagit flest OS-medaljer i modern olympisk tid.
Ja. Jag ska visa detta för dig, Johan. När vi kommer till Split, så längs med hamnpromenaden där, så finns det lite som en walk of fame. Där det är stjärnor på alla de som vunnit guldmedaljer i OS-spel under åren. Som är från Split. Och det är en väldigt lång promenad.
Ja, så den ser jag fram emot att ta. Ja.
Mycket vattenpolo visserligen.
Ja, men vattenpolo är ingen fel med det.
Ja, absolut.
Tuff sport. Ja. Jag gillar de här öronmuffarna som de har också. Ja. Ja, så är det. Avsnitt 154 har vi gjort i samarbete med C-more, som visar alla matcher från Allsvenskan och Superettan. Och är det onsdag när ni lyssnar på oss idag kan man bland annat se Hammarby Malmö FF, Häcken Halmstad och imorgon då IFK Göteborg mot AIK och Elfsborg AFC Eskilstuna. Man kan då även se hockey-VM på C-more och kvartsfinalspelet, det påbörjas imorgon. Allt detta här kan man se med C-mores premiumpaket, och alla som lyssnar på Offsides podcast kan gå in på cmore.se/offsidepremium och få första månaden för 199 spänn istället för ordinarie pris 449. Med det här premiumpaketet kan man dessutom se C-mores alla filmer och tv-serier och dessutom alla TV4-program utan reklam, Anders.
Ja, därmed packar vi väskorna, ber oss till Kroatien, så hörs vi om en vecka.
Det gör vi. Hej!